Hej där ute. Du har nu rattat in podcasten Annarkia. Annarkia, det är en podcast om hälsingar. Den handlar om företagare, entreprenörer och kulturprofiler. Jag hoppas att du fortsätter lyssna, för här kommer podcasten Annarkia. I podcastens första avsnitt så möter du Peter Hedlund och Helena Leverens. De bor på Heden utanför Ljusdal och driver där mötesplatsen Hedenborg. I detta avsnitt av podcasten Annarkia möter du Peter och Helena och hör deras berättelse från dröm till att faktiskt skapa något nytt. Annarkia, en podcast om hälsingar. I samarbete med Närhus. Peter och Helena, får jag säga välkommen till ert kök.
Tack så mycket.
Tack.
Hedenborg. Det är namnet på platsen vi faktiskt befinner oss nu. Eller rättare sagt, vi sitter egentligen en par. Jag vet inte hur långt det kan vara. Har ni stegat ut till ladan där borta?
Ungefär 70 meter där.
70 meter ifrån. Ja. Vi sitter ju i ert bostadshus nu.
Ja.
För de som lyssnar så kan man väl nämna att ni som sitter här framför mig då, Peter och Lena, ni är ett par. Ni bor här på platsen. Och ja, bokstavligen tar ett stenkast 70 meter ifrån oss så ligger en lada som kallas Hedenborg. Berätta lite grann om ladan och Hedenborg.
Egentligen är det hela stället som jag har kallat för Hedenborg ända sedan jag flyttade hit 1992. Så jag har alltid kallat det här Hedenborg. Så. Men själva ladan så har det ju alltid funnits en dröm ända sedan Helena flyttade hit också för, vad blir det nu, 7 år sedan är det?
Nej. 8
år sedan kanske.
Nästan 9 år.
Ja, någonting sånt. Att vi skulle göra någonting med ladan då. Och vi har ju haft lite fester där med midsommarfester och allting sånt då. Men det har ju bara varit i ordning gjort på en våning där. Det är ju en tvåvåningslada på 115 kvadrat på varje våning. Och vi bestämde oss 2013 då för att vi skulle göra någonting sånt. Vi gjorde lite affärer och fick loss lite pengar. Så då, fick lite möjligheter att förverkliga det här också.
Hur såg det ut då innan ni startade den här processen? Du sa att det var en lada där ni hade haft lite midsommarfester och liknande, men det fanns ingenting mer så att säga där, utan det här är en gammal brukslada, eller vad är det från början?
En gammal kornlada är från slutet på 1700-talet. Så det har först varit en kornlada och senare på 50- och 60-talet så har det varit militärförråd där. Men det var ju ganska dåligt skick då. Som i övervåningen fanns det ju inget riktigt golv så, utan det var ju något lite halvdant på ena sidan och sen var det bara brädor som var ditlagda på den andra sidan.
Men berätta gärna, vad är det ni har gjort då från början här? Vi är vid 2013, ni står där och ni har en halvdassig lada, utvändigt ganska fin, men invändigt då bara en våning så att säga. Hur kommer man på tanken att vi bygger ett tak / golv och så gör vi det till en lokal för arrangemang? Hur kommer en sån tanke? Stod ni där nere på bottenvåningen och tittade upp och tänkte att om några år då?
Ja, från början så har det ju det tar ju ett tag ifrån idé och tanke liksom till att kunna förverkliga och göra, så att det har ju byggts upp pö om pö. Ifrån att man gör, det första var väl golvet på övervåningen som vi börjar med. Trappan upp där och så golvet. Och då byggdes det upp eftersom.
Men ta oss gärna in i ladan nu. Vi öppnar ytterdörren och vi kommer ner till våning 1 så att säga. Berätta.
Ja, direkt på högra sidan. sidan, och där är ju även där vi tar emot folk då, när det är konserter eller olika evenemang i marknader eller vad det nu kan vara då. Och där vi har, ja, där vi tar betalt och tar biljetter och allting där då. Det är en helt timrad lada med grovt timmer och grova bjälkar i taket. Högt i tak på båda våningarna. Ja, själva kafédelen är ju nere då. Där vi också där kan ta 110 personer och lika som på övervåningen. Och tanken är ju att när man är på konserterna så sitter man uppe först och sen fikar man och käkar ner och tar någonting att dricka och så. För att gå upp och ha, ja, akt nummer två då, uppe sen på övervåningen.
När man så kommer till, går upp för trappan där på övervåningen så, ja, vi fick någon idé om att vi skulle ha kyrkbänkar där. För att har man bara lösa stolar så blir det en massa märken i golvet, och det ville vi inte ha.
Och att man kan flytta runt stolar, utan nu är det liksom fasta platser också.
Nu är det kyrkbänkar. Som jag ringde till Sök och Finn Hasse Persson och frågade. Jag hörde om sökte kyrkbänkar och då hade vi otrolig tur som fick tag på det på Soldatkyrkan i Gävle från 1911. Och de hade stått under, de hade bytt ut dem i Soldatkyrkan, och de hade stått under kyrkan där, så de var lite illa åtgångna, och så vi slipa och måla dem. Det är ju 13 stora bänkar, och så fick vi tag på två stycken till ifrån Delsbo. Så ja.
Vi har 110 plats sittande. Platser är bra.
Och så har ni en scen där uppe också då, som ni har nämnt lite grann här innan, där ni har konsertverksamhet. Kan ni berätta lite grann om hur tankarna var där också med...
Ja, där var det ju också, vi funderar ju fram och tillbaka där också med, vi har ju, fick ju bygga en trappa upp också då. Så den har vi egentligen, från början byggde vi den på andra sidan. Där själva scenen är nu då. Så där resonerar vi med snickaren då, att ja, men hur ska vi göra igen? Hur ska vi få till det här med själva golvet? Det hade ju blivit jättekonstigt om man hade suttit på lägre på ena sidan längst bak då, och sen höger den själva scenen. Så vi rev ner den trappan och började om och gjorde den, ja, där den är nu då.
Då kunde man ju inte ta upp öppningen heller för högt upp. För då, det är ju bärande balkar, så att det måste ju vara ett visst mått där också.
Ja, så att man ska se igen. Det var ju en vägg som delade av hela lokalen. Så. Men det har vi haft konstruktörer som har tittat på det.
Och ni har ju verkligen provat ladan i sin fulla kraft.
Ja.
När invigdes ladan förresten? Det kan vi också nämna.
Den 8 juli 2015 invigde vi den. Och då, vi bestämde då, vi hade ju hållit på och renoverat med oss att, ja, vi gjort nya luckor för fönstren och gjort trappan och gjort baren och
ja, det började ju också genom att jag hade spelat in en skiva under januari-februari. Och då bestämde vi att vi skulle ha skivsläpp den 8 juli. Och tänkte, ja, men då kör vi. Vi börjar med den, så får vi se.
Så vi satte upp ett datum då.
Ja.
Att vi kör skivsläpp och invigning. Och det tror vi var bra att vi satte upp ett datum. För då satte vi press på oss själva också, att nu måste det komma igång det här. Det får inte gå en sommar till liksom, att bara lalla på. Och det var det första vi hade då. Så då var det bara inbjudna gäster som vi hade då. De som har hjälpt till, alla kompisar och ja, andra inbjudna.
Grannar och
ja,
vänner.
Ja, bland annat.
Ja.
Så då var det ju snittar och bubblor och hela programmet så.
Pompa och stånd.
Ja. Och, Sen då till på våren, då hade vi liksom tankar med vad ska vi ha för någonting mer då? Vad vill vi ha här? Och vi har ju hela tiden pratat om att det skulle vara en höjd om vi kunde få hit exempelvis Thomas Andersson Vira, för det är ju liksom ja, ett bra koncept med en sån kille med bara gitarr och sin sångröst då, i och med att det är ju lite det är ju liksom intimt och tajt och sådär, och man kommer ju artisten väldigt nära som står på scenen då, i och med att det är så några platser, så det blir ju bra så då. Så då drog vi iväg ett mejl till arrangören då och fick kontakt där, och vi gjorde det klart ganska snabbt med det då, och då fick vi lite kalla fötter där, allt för då kom ju kontrakt och allting så där då som man ska skriva på. Men vi skrev på det och vi sa nu kör vi. Så vi bokade på det den 12 augusti. Och körde då, och vi hade ju fullsatt. Och det var ju lite lurigt så där då med, ja, med att sätta priser och allt så där. Vi hade ju aldrig gjort någonting sånt. Det var liksom första giget vi hade.
Från början hade vi ju för liten scen, så vi fick ju bygga på den för att han ville ha större scen.
Ja.
Så det har varit ju liksom lite mer. Fast den är ju flyttbar. Alltså, man kan ha den större och mindre. Mm.
Beroende på vilka artister man har då, och hur många man har på scen och så då.
Anders Ye, en podcast om hälsningar.
Jag tänkte vi ska prata lite grann om det här med att mitt i livet starta en verksamhet. För det är ju faktiskt det ni har gjort här. Ni driver ett bolag. Vad har ni för typ av bolag?
Vi driver det på min enskilda firma som jag har haft sedan 1988. Jag har haft drivit skogsverksamhet. Det gör väl fortfarande lite grann. Så vi körde på det bolaget som enskild firma då.
Jag tänker, vi kommer ifrån lite grann det här med former på bolag och sådär. Men jag tänker också det här med hur man tänker när man bygger upp någonting. Som till exempel Hedenborg som varumärke och sådär. Ni har hemsida, ni jobbar i sociala medier, ni jobbar mycket marknadsföring och sådär. Hur tänkte ni där när ni var helt oerfarna som arrangörer också och gå in i den här sidan med att okej, nu har vi en plats, den är färdig, det finns ett fysiskt ställe att besöka, men det finns ju en djungel i att bara marknadsföra och i att kommunicera. Kommer ni ihåg hur ni tänkte där att okej, vi kanske ska ha en logotyp, vi kanske ska ha en hemsida, vi kanske ska jobba i vissa typer av sociala medier. Kommer ni ihåg hur ni kände där och hur ni har tänkt lite strategiskt?
Ja, just det med logga höll vi på väldigt mycket med, och det var väl liksom noga med att vi ville ha en som passade in i själva konceptet då. Det här med att vi ville ha en logga som man liksom signalerar att det är genuint, det är lokalt, det är lite gammaldags sådär.
Hur ser den logga ut? Beskriv gärna hur den ser ut.
Ja, den är svart och vit. Ganska enkel så. Och med gammaldags bokstäver eller gammaldags font då, som de har tagit fram. Som är från, jag tror det är från 1800-talet eller någonting som den kommer av då. Och sen tog vi hjälp också av Ljusdals museum med Anders Assis då. Han har ju hjälpt oss jättemycket med att ta fram bomärke för själva huset. Mm. Själva fastigheten. Så det är ovanpå Hedenborg, ovanpå H1 och E1, så är själva det genomstrukna M-et som är bomärket för huset. Bomärke var ju någonting som användes på, ja, jag vet inte vad, men för länge sedan i alla fall, när man ville märka exempelvis timmer då på den tiden. Så det var ju jättebra grej. Då fick vi in det här gamla stuket också då, som vi ville ha med i loggan då.
Hur har ni tänkt när det gäller att försöka etablera också någon typ av ny spelplats? Det finns ganska mycket konkurrens här i kommunen och i kanske i hela Hälsingland och även med omnejd. Hur har ni tänkt kring, nu kommer en ny aktör in här som ska arrangera saker. Har ni haft någon tanke sådär att vad är det som gör oss unika på det sättet?
Vi tog ju fram en handlingsplan, så en affärsplan för vad vi skulle liksom satsa på någonting då. Jag gick ju starta eget kurs på det här redan 2010. Och sen har vi liksom uppdaterat den affärsplanen, vi ska säga, under tiden. Ja, och sen pratade vi väl om vart vi ville gå ut så där. Lokaltidningen har vi ju gått ut, Ljusdalsposten, Facebook, och gjorde den hemsidan också då, där vi kan, liksom kan länka allting till, från Twitter, från Instagram, där man liksom kan, där man på hemsidan skriver större eller längre grejer där då, och så kan man länka till som många andra gör då. Det var en liten tanke.
Jag tänker målgruppsmässigt också. Nu har ni haft två verksamhetsår egentligen. Två stycken vår, höst, sommar, lite vinter också, där ni har gjort arrangemang, både marknad och konsertarrangemang. Har ni märkt av någonting när ni har tänkt målgrupp och så här? Har ni anpassat det på något sätt, marknaderna eller artisterna? För från början sa ni här, då var det vänner och närmaste som kom på den här releasen, där det var inbjudna gäster, men sen har ni ju sålt biljetter också till konsertverksamhet och sådär.
Man skulle ju vilja rikta sig till, ja, vi har ju 100 idéer om och allt möjligt som man skulle vilja göra, men man kan ju inte göra för mycket och vända sig till för många olika grupper och så blir en enda röra, utan man måste ju försöka och ja, rikta sig till vissa då, men det är svårt och
vi har ju varit ganska strikt så med att vi har kört till musik och marknader. Det är väl det vi har kört hittills då.
Ja.
Och,
men lite så kan man ju tycka att man har, vi har kört fast på något vis, eller att man har gjort det. Ja. Att man skulle vilja prova på andra saker också. Som, det finns mycket annat.
Ja, det här med marknaden är ju, och det var väl också en liten strategi just för att locka, ja, men de runt omkring här. Och vi har ju medvetet också haft lokalproducerat, så vi har bara de som har fått ställt ut hos oss och sålt har ju bara varit sådana som är runt omkring här.
Ja, men det har ju liksom varit kul att det har varit litet och genuint och ja, det finns ju massor med marknader, men ja, det är ju
vi har ju lyckats mycket jättebra på de marknaderna. Vi har ju haft 600-700 personer på alla de, ja, men höstmarknaden, vi har haft julmarknad, vi hade marknad nu på Ljusdalsveckan som vi drog igång nu förra sommaren då. Så det har ju funkat jättebra så som en marknadsföringsgrej också. Sen är det väl inte så enkelt att tjäna pengar på sådana grejer, men liksom för att alla ska få upp ögonen för oss har det varit en kanongrej.
Under samtalet med Peter och Helena så kom vi hela tiden tillbaka till ämnet musik. Så jag passade på att fråga hur det startade med musiken för dem. Och som ni kanske märker så är det här någonting som berör, så att de tar över fullständigt.
Jag och min syster, vi turnera i Vilhelminas fjällvärld tillsammans med en riksdagskvinna från Umeå. Och då, ja, det var ju bara i 13, 14, 15 års åldern som, och sen ja, vi sjöng ju på många olika ställen med socialminister Sven Aspling en gång. Och tillsammans, ja, då var jag bara 13 tror jag, när vi sjöng med Max Fender som låg på Svensktoppen en gång. Och ja, dansband, han var bara in i skogen i en liten by. Så det var liksom overkligt så.
Vad körde ni för låta då?
Ja, vi sjöng en låt som jag kommer ihåg, Yvonne Norman, Tack för alla kyssar. Så det höll vi på med i flera år. Så sjöng på Arbeta kommuns årsmöten och fick bara 10 kronor i gage från början, men det var liksom inte det som var viktigt, utan det var ju kul att sjunga och spela. Vi hade varsin gitarr och sjöng i stämmer, ungefär som First Aid Kit. Ja,
på föregången.
Ja, på något vis.
Ja, men som det började med musiken för mig, det var väl, man är liksom uppväxt med, det är konstigt att man hamnade där man hamnade. Det var ju dragspel, farsan spelade ju dragspel och så. Men liksom de första grejerna man fick kontakt med musiken, det var väl i Näsberg, på Näsbergs loge och dansbandssvängen där. Så det, de första stora idolerna, det var ju gamla fina Thorleifs. Och vi cyklade ju alltid av Mats då, din Jonas pappa här. Cyklade vi och skulle ha kort och klistermärken och så. Sen drog vi igång i garaget hemma. Drog igång och släpade ut en gammal sängdyn eller vad ska jag kalla det. Så la vi ju någon skiva på det. Och sen såg vi till gitarrer och grejer. Och körde playback med det där då. Tejpade några burkar och gjorde trummor av dem. Och var på Sigvars affär i Näsberg och tiggde tejp av han där. Så han sponsrade med tejp där för att vi skulle kunna lira ut i garage. Och sen var ju hela byn där och spelade. Och vi spelade Thorleifs skivor och Paul Paljett och hela kittet där. Och hade, var ju där hela somrarna och lira och koppla på lampor och grejer. Och var och snodde någon lysen om den gamla bilen och koppla på några grejer. Så det var väl så det började. Musikaliskt. Sen man blev lite äldre så var det mer hårdrock och det stuket. Och Kiss var ju de stora idolerna i början där. Och sen har man ju varit på mycket hårdrockskonserter. Ja, med Motörhead och med Iron Maiden var det på den tiden. Och sen på senare år så har vi varit på lite mer arenakonserter med YouTube bland annat och Rolling Stones och lite så. Så på det viset är det ju lite... Det är ju liksom en helt annan grej att köra här nu i ladan med de lite mer akustiska spelningarna som du har där då. Men vi tycker det är bra båda två. Vi spelar ju fortfarande mycket tillsammans. Jag spelar ju gitarr och Helena spelar ju piano, och så sjunger vi tillsammans också. Så vi får väl se om vi kommer att bjuda på något gig här framöver också kanske.
Jag passade på att fråga Helena hur det var med musiken i skolan och tidig ålder.
Jag gick ju i Pingstvänskyrkans, vad heter det?
Musikklass.
Typ. Nej, inte musikklass. Men vad heter det? Fan, nu har jag glömt bort.
Söndagsskola
gick jag i. Eller jag och min syster gick där. Så då fick vi börja med att uppträda där. Och då var vi ju bara jätteliten. Vi gick i första klass kanske. Så det har liksom blivit mer och mer och sådär. Och jag sjunger på senare tid med i dansband och i storband. Kilafors storband. Och då var vi ju på turné till Danmark och Norge. Jag hade vänorter och... Det var jättekul att vara med där.
Med Hanna och Lina Hedlund.
Och Hanna Hedlund var sångsolist före mig. Men jag var inte med så jättelänge. Men ändå, man hann ju med en hel del. Ja, en kul erfarenhet i alla fall.
Ja, erfarenhet är något som man har i mängd trots att man inte arrangerat mer än 2 år på Hedenborg. Jag passade på att fråga om de ser sig som entreprenörer. Ser ni er själva som entreprenörer?
Vi vet knappt vad det är.
Nej.
vi bara kör på.
Vad kör vi?
Och det där är också... Det är lite svårt det där liksom, hur folk uppfattar det. Så vi, i alla fall jag tänker inte så mycket på det, utan vi bara gör våran grej och försöker göra det så bra som möjligt. Sen om vi är entreprenörer eller om vi är, hur folk uppfattar det, det tänker inte jag så mycket på.
Nej, när man väl har beslutat sig för någonting så är det. När jag jobbade inom skolan och vi hade konserter på Folkets hus 2 gånger om år. Och då måste man ju ligga halvårsvis i planering i förväg och hinna med. Och, så ja, när vi väl har beslutat oss för det så
då kör vi.
Då blir det av. Ja.
Det vi liksom har velat gjort, det är att skapa någonting för bygden. Liksom en samlingsplats att vara på. För ja, men här blir det ju mycket akustisk musik och tajt och tätt sådär. Och vi tror att folk vill ha det. Eller det har vi ju märkt. Allting som vi har gjort har ju gått bra. Och vi märkte ju nu också för det här året så började vi sälja biljetter på internet. Och där kan man ju ha lite koll på vilka det är som köper biljetter. Så när vi hade Thomas Andersson via Sofia Karlsson i somras så kommer det ju folk ifrån Sundsvall, ifrån Uppsala, ifrån Gävle, Hede kommer det folk ifrån. Och vi tog ganska mycket betalt då, tyckte vi själva då, på gränsen, men folk kommer ju. Och vi är jätteglada för det.
Har ni några tips om man sitter och lyssnar på den här podcasten och generellt sett nu, vi säger inte att man behöver bli arrangör, men om man ska starta en verksamhet, det kan vara ett företag, det kan vara en förening, finns det några fasta handtips? Jag tänker, ni har gått lite starta eget kurs, ni har drivit nu det här åtminstone under 2 år. Har ni några tips till en ny företagare eller en ny föreningsmänniska? Vad ska man göra eller vad ska man inte göra?
Ja, men det är väl rent generellt i livet tycker jag att man ska göra det man tycker är intressant och roligt. Man ska inte göra någonting som man blir påprackad av någon annan eller så, utan gör det du tycker är roligt så kommer det att funka bra. Och det man brinner för, och för det tror jag syns generellt bland företagare, att är man engagerad och liksom brinner för det man gör, då kommer man göra det bra också, och då det märker andra. Att man,
det måste ju vara lite realistiskt också. Man kan ju inte bara flyga iväg i.
Nej, det är klart, som egen företagare så måste man ju klara det, även fast man tycker det är intressant och roligt också. Det, ja, men det har du
ju
rätt
i. Vi är ju ganska olika varandra också som person.
Det är en fördel att ni har kompletterat varandra.
Ja, absolut. Det tror jag. Jag är nog mera kanske en doer, att jag jobbar mera praktiskt i hela meladan och den biten och kafédelen. Och du är ju mera
marknadsförare och kanske så, mera den biten med, ja, liksom nå ut och så då. Men det är ju bra. Det är ju att vi är bra på olika saker. Det tror jag har varit jättefördel för oss.
Mm. Hur ser ni på det här med att samarbeta? Nu samarbetar ni med varandra, men även i andra sammanhang. Är det viktigt eller nödvändigt? Eller är det inte något man behöver göra? Ska man köra raka spåret? Och
jag tror det blir mer och mer viktigt att samarbeta med andra. För man blir lite smal själv om vi liksom bara ska gå på så här. I ladan, utan man måste vidga vyerna med andra människor och, eller hur?
Så det kommer, ja, men det kommer absolut, det kommer vi försöka göra framöver och söka samarbeten med andra parter också. Vi behöver utöka verksamheten, så kanske mera rikta in oss på musikverksamheten. Kanske inte kommer vi inte att köra lika mycket marknader och sådär som vi har gjort tidigare, utan lite mer åt ha lite mer kontinuerligt öppet, kanske köra lite mindre grejer så att vi kan finansiera de stora grejerna också sen.
Vad har ni för drömmar och mål eller visioner Man tittar kanske inte bara ett år framåt, utan vi kan säga en femårsperiod. Hur ser Hedenborg ut om 5 år och vägen dit? Berätta.
Ja, vi har ju jättestora planer, såklart. För det med att utöka. Vi har ju stora ytor att vara på, så vi... Ja, men kanske någonting, utöka med någonting utomhus också. Och funderingar på. Sen får vi se vad vi orkar med. Men det är som sagt, vi får försöka söka lite samarbeten, så kan vi nog utveckla verksamheten så.
Mm.
Sen får vi se vart vi hamnar. Men det är väl målet för framöver här. Ja,
ja.
Lite svävande svar kanske.
Ja, men det är väl jättebra. Får jag tacka er för det här samtalet. Det har varit väldigt roligt att vara hos er här i ert kök. Och jag hoppas att ni som lyssnar tar er hit och besöker Hedenborg. När kan man göra det? Sommar?
I sommar blir det.
Vart ska man hålla koll?
Vi hoppas väl. Ja, det är på hedenborg.nu har vi vår hemsida. Och sen även hålla koll på Facebook och Twitter-konton och sådär. Men alltid på hedenborg.nu.
Vi får väl se hur mycket vi kan hålla liksom öppet, och vi ska väl utöka lite grann med kafédel eller vad det nu kan bli för någonting.
Mm.
Så att vi har mer öppet dagtid också. Så, ja.
Vi får se vart vi hamnar, men det är i juni så hoppas vi kan köra någon grej i alla fall.
Mm.
Mm.
Tack för att du kom.
Ja,
det var trevligt.
Tack själv.
Du har nu lyssnat på podcasten Annarkia. En podcast om hälsingar. Producerad av Light Valley Production. Med mig, Jonas Söderlund. Musik, Magnus Johansson och Erik Thoresson. I nästa avsnitt då möter du en ny, härlig entreprenör eller kulturprofil från hälsingar. På återhörande. Thank you.